Jag tycker att det har varit härligt att få komma till gudstjänst så här, ja, under vår vårtermin här nu. När vi fått käka frukost tillsammans under vår alfa. Vi har fått sätta oss ner och äta tillsammans först och vi har på morgonen. Och liksom samtala om de här, ja, vanliga sakerna. Med mina vänner. Det har jag sett fram emot varje gång. Och jag ser fram emot här nu att vi ska ha picknick tillsammans. Att vi ska bowla. Det känns gott att få göra det med just er. Jag gillar er, så jag tycker om att få göra det med er. Och det är så det ska kännas. Det ska kännas gott att gå till kyrkan. Det ska kännas gott att få fira gudstjänst. Och det är ju därför att vi samlas som syskon. Och som syskon som vi tycker om. Eller hur? Men tänk om vi även hade liksom en stark känsla av förväntan på vad Gud skulle göra. Eftersom, ja men förra söndagen, då gjorde Gud det här och det här. Att vi alltid liksom bär med oss det när vi kommer till en ny söndag. Att liksom, ja, först, härligt, tänk att jag får möta mina syskon i Herren och få fira gudstjänst. Men sen också, wow, vad kan Gud göra? Att man har förväntan, kanske en längtan. Att det är liksom hela tiden någonting som sker i våra gudstjänster. Jag kommer i dagens predikan ta med en del som är predikad under pingstdagen. Därför att det är så viktigt, det jag sa då, för vår församlings andliga utveckling. Att alla får liksom få del av det. Ibland så behöver man liksom samla upp, ta med igen och gå igenom och berätta. Det är det här som händer i församlingen, det är det här vi vill. Det är det här som är viktigt. Men vad är det för andlig utveckling som Magnus pratar om nu då? Ja. Vad handlar våra gudstjänster om? Kan man ju börja med att fråga sig då. Är det att lyssna på fin musik och liksom trevliga, roliga predikningar? Och så. Den här reaktionen är att man liksom, åh, det var en trevlig gudstjänst. Sången var så vacker, predikan var så rolig och fikat var så gott. Visst, alltså det är jättehärligt om det är så här, eller hur? Om vi får det här goa. Men vi är ju liksom inte med i församlingen bara för att det är så otroligt bra underhållning här. Eller hur? Det är ju inte liksom kärnan, va? Det är så otroligt mycket mer. Jag vill ha gudstjänst på riktigt. Förstår ni vad jag menar? Jag vill ha gudstjänst där man blir gripen av Guds ord. Där man blir berörd i djupet av sitt hjärta, av den heliga ande. Där människor blir frälsta. Där vi får se helande. Där vi fritt kan prisa Jesus i bön och lovsång. Jag vill att vi skulle bli en sån här hängiven församling. Som liksom bär hela tiden på ett fräscht vittnesbörd om vad Jesus har gjort. Liksom, ja, men kom nog det där Jesus gjorde. Hela tiden, aktuellt liksom. Och hur kommer vi dit? Jag tror vi behöver återerövra det som ligger bakom ordet pingst i Lugnås pingstförsamling. Faktiskt, jag tror det är aktuellt för många församlingar i Sverige. Och för att liksom beskriva vad jag menar så kommer jag berätta lite bakgrund, historia här. Den är mycket kortare än förra. Före pingstdagen så har man ju, om vi då tar Petrus, den här lärjungen, Han var ju en enkel fiskare från början och fick följa med Jesus sådär lite tvärt. Och sen så i slutet av hans liv, eller när Jesus levde här, så förrådde han Jesus 3 gånger. Han var ju knäckt, han var ju under ytan, han var ju inte mycket med honom. Men visst, Jesus upprättade honom, va? Men sen på pingstdagen så står Petrus längst fram mitt i liksom huvudstaden där det hände, Jerusalem. Talar liksom på torget inför folk från alla länder. Helt fritt och bara med sån kraft att 3000 människor tar emot Jesus och blir frälst. De blir inte bara frälst, de omvänder sig verkligen. De lät döpa sig. Och de här 3000, de blev trogna församlingsmedlemmar, kan man säga. Till råga på allt, va? Gudstjänstdeltagare som engagerade sig i församlingen. Varför då? Jo, därför den helige ande fyllde dem. Den helige ande fyllde dem. Och jag ska läsa liksom lite, det här är ju liksom favoritstycket i Bibeln nästan. Apostlagärningarna 2:42-47. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det här är ju drömbilden av församlingen. Va? De är trogna, de är generösa, de är jublande glada. De prisar Gud, under och tecken, människor blir frälsta. Och så här kan det gå när en församling blir gripen av en helig ande. Anden får fylla församlingen, då blir det liv. Eller hur? Halleluja. Jesus Kristus. Och det här har faktiskt hänt flera gånger, att andarna har fallit på olika ställen på vår jord. Och just omkring skiftet 1900-talet där, så händer en del saker. Först var det en som hette Parham, som han fick bli uppfylld av ande och tala tungor. Och man kan ju faktiskt läsa på flera andra ställen om Indien. Det är inte bara liksom i LA som jag ska ta exemplet från här nu. Men det är lite speciellt, för vi brukar kalla det för pingströrelsens födelse. Va? Och det är mer modernt. 1906, den 14 april, så var det var en shabby lokal alltså i LA. William G. Seymour, en afroamerikan som hade, han var halt på ena benet, han var blind på ena ögat. Afroamerikan som sagt var, han hade ett par skolådor som predikstol. Inget fancy liksom. Men vad hände? Och anden valde att falla på den platsen, va? Schabbigt ställe. Människor från en mångfald av bakgrund samlades för tillbe. Det var män, det var kvinnor, det var barn, det var svart, det var vit, det var spansktalande, det var asiater, det var rika, det var fattiga, det var analfabeter, det var utbildade, det var precis alla samhällsklasser. Kan ni tänka er? Inte det? Alltså det är ju helt fantastiskt. Människor i alla åldrar stömmade till Los Angeles. Och det var både skeptiker och troende som kom dit också. För händer det något, då kommer ju skeptikern också. Ska liksom visa att det här är inte riktigt, eller på något sätt skriva ner det. Så det kom folk från Holiness Movement, olika församlingar här. Baptister, menoiter, quaker, presbyterianer. Och i mitten av maj, typ 2 veckor senare, det här började 1906, var det mellan 300 och 1500 personer som ständigt försökte komma in i byggnaden. Det var möten som liksom varje dag pågick nästan dygnet runt. Det var ett ständigt pågående drop-in-möte. Och väckelsen kännetecknades av extatiska andliga upplevelser tillsammans med mirakel, dramatiska gudstjänster, tungotal, mingel över rasgränserna. Det här hände ju inte på något annat ställe. Immigranter som var där, de kunde höra sitt eget språk talas i gudstjänsterna. Är inte det fantastiskt? Precis som på pingstdagen, va? Men de här deltagarna, de kritiserades av sekulär media och även kristna teologer för ett beteende som anses vara upprörande och okonventionellt. Men jag tycker det är helt fantastiskt vackert när den helige ande får verka, va? Han sätter inte etiketter. Han nämner inte någon, ja, men du är sån, du får inte vara med, eller du är så, du får inte vara med. Nej. Han struntar fullständigt i allt vad vi människor håller på delar in och delar upp. Va? Jag tycker det är så vackert, alltså. När pingstväckelsen drog över vårt land i början av 1900-talet så fylldes människor av helig ande i våra olika kyrkor. Människor blev hängivna. De började tala tungor, de började profetera. Vad var det som hände, undrar många. Men det var ju så då. Kyrkorna ville inte veta av andens uttryck. Nej, det här var konstigt. Personer gripna av Guds ande, de tystades ner. Här kunde man inte hålla på. De uteslöts. Så här får man inte hålla på, sa de. Och därför bildades pingströrelsen. Det här är stora drag, givetvis. Och här fick vi plats. Här fick vi plats. Här kunde andens alla uttryck få rum. Vi byggde den här kyrkan 1928. Därför att vi även skulle få ha gudstjänster där den helige ande fick plats. Annars hade vi kunnat gå till Svenska kyrkan eller någon annan baptistkyrka eller något som inte. Vi behövde en församling, vi behövde en kyrkobyggnad där den helige ande kunde få plats. För vi firar gudstjänst på det viset. Men är det så idag? Får den helige ande ta plats hos oss? Är frågan. Ja, vi är inte utan helige ande, men det där, va? Jag ska läsa från Första Korinthierbrevet här 14 och 23. Där är ju Paulus som håller på och läxar upp församlingen i Korint. Han går ju hårt åt dem på många sätt, för de har ju flippat ur på ett sätt. Det står så här 14 och 23. Anta att hela församlingen håller gudstjänst och alla talar med tungor. Om det då kommer in en oinvigd eller otroende, så säger det: ni är galna. Problemet med församling Korint var att alla talade tungor hela tiden under hela gudstjänsten, typ. Kan ni tänka er det? Okej, okay. Det är bra att tala tungor. Vi bygger upp, man bygger upp sig själva. Det är jättebra. Men gudstjänsten kommer sakna en del andra viktiga bitar om vi bara talar tungor hela tiden. Så i de flesta församlingar är problemet snarare motsatta. Och Paulus säger ingenstans att vi inte ska tala tungor i gudstjänst. Om man läser noga så ser ni det. Paulus hade säkert läxat upp oss och många andra församlingar och sagt: men varför talar ni inte i tungor när ni har gåvan? Ni har den här gåvan som Gud har gett er, och varför talar ni inte då i tungor? Ja, vi kan fundera på det. Är det kanske för att vi är rädda att göra bort oss? Sådana skäl skulle inte få komma i vägen. Är det för att vi inte tror att det har någon betydelse? Som sagt, skulle helige ande skicka den här gåvan till oss kristna i den sista tiden när vi är som tuffast, för att den är helt obetydlig, helt meningslös? Jag tror inte det. Det vore väldigt konstigt. Paulus säger att det bygger upp dig, du blir stark, du öppnar upp för anden, du talar med Gud. Det är precis det vi behöver göra mer. Eller hur? Vi behöver tala mer med Gud. Vi behöver bli uppbyggd i vår ande. Vi behöver tala tungor. Och jag läser vidare två verser där. Men anta att allesammans talar profetiskt. Och då kommer in en som är otroende eller oinvigd. Då blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla. Och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. Alla profeterar. Jag tror inte det händer eller har hänt någon gång kanske. Alltså han överdriver lite för att göra en poäng. Va? Först talar alla tungor, sen talar, profeterar alla. Va? Det är liksom att ytterligheterna. Va? Jag tycker han är bra. Han markerar sin poäng här. Det är bra att tala tungor i gudstjänsten, men det är ännu bättre att profetera, säger han här. Just den här kraften som vi vill ska vara verksam hos oss. Det är ju den här kraften vi vill ha, eller hur? Som man säger, men hos er finns verkligen Gud. Vi har den här tidningen Hopp här nere, och där kan man läsa om hur Samira, en muslimsk kvinna, hon följer med en svensk till en svensk gudstjänst, och hon upplever Gud genom lovsången och blir troende. Det är det enda, alltså det är det första mötet hon får. Hon får uppleva Gud genom lovsång och kommer till tro. Hos er finns verkligen Gud. Och jag önskar att människor som besökte våra samlingar inte säger: åh, vilken fin kyrka, åh vad trevligt, utan att, ja, det är ju bra för sig, va? Men helst vill jag att man säger: men hos er finns verkligen Gud. Eller hur? Det är det vi vill egentligen. Så vad kan vi göra för att få mer av den heliga ande i vår församling? Då har jag radat upp några punkter här som jag tror är aktuella i vår situation. Den första är att man inte ska lägga locket på, som jag kallar det. Inte lägg locket på. Och för att beskriva det här så säger jag så här: har du någon gång råkat såra någon? Den här personen kanske inte säger något, men man vet det, man känner det. Oj då, nu är någonting som inte är bra här i luften, liksom, i relationen. Man känner det här är inte riktigt. Nu är någonting som har, oj då. En obehaglig känsla. Men då måste man ju gå till den här personen. Så måste man prata med personen, reda ut, säga förlåt. Gör man det, då blir det den här goda känslan i luften igen. Man känner, ah, skönt, vi fick prata ut med den där. Och så är man glad. Man känner att allt är bra. När vi samlas så här, så påverkar vi varandra. Just nu påverkar vi varandra i det tysta, med den gruppen vi är. Vi är ihopkopplade liksom genom den heliga ande. Vi är ett i den heliga ande. Vi ska fira nattvård här sen, och vi är ett genom den heliga ande i Kristus. Och vi påverkar varandra. Jag tror det är därför liksom Paulus säger på ett ställe: gläds med de som gläds och sörj med de som sörjer, för att vi påverkar dem så mycket. Det går liksom inte bara att ducka för det. Så jag tänker så här: om någon ställer sig upp i en gudstjänst och ber högt, och liksom alla andra bara samlar, gillar det, va? Vad härligt när personen ställer sig upp och vi bara blir glada, ber med den som ställer sig upp. Liksom ber tillsammans. Liksom, ni vet hur det kan bli när vi ber. Vi kanske säger halleluja eller amen när den här står där, va? Och den här personen blir då peppad. Åh, vad roligt det är att be högt. Eller hur? Det är lätt att ställa sig upp. Det vill man gärna göra igen. Va? Men om vi istället skulle då bli besvärade. Nu ställer den sig upp. Och vi blir besvärade. Det är pinsamt och jobbigt. Och så liksom, vi tycker att det här är pinsamt. Vi är ointresserade. Vi försöker liksom tysta ner personen genom att själv vara tyst. Liksom. Så är det i bön. Om alla börjar bli tyst, då slutar bönen. Känner ni det här? Man kan liksom tysta ner personen genom att själv vara tyst. Och då är det inte lätt att be högt. Då är det en kamp att ställa sig upp. Eller hur? Då har man lagt locket på. Då lägger man locket på. Vi kan lägga locket på den här gudstjänsten. Någon av oss här kan göra det. Hela tiden. Nej, det här gillar jag inte. Förstår ni? Hela tiden bara... Det går att förstöra gudstjänster på det viset. Och det finns faktiskt klimat i vissa kyrkor som kan liksom premiera en tystnad. Ingen ska liksom göra ett ord istället säga något. Nej. För att jag vill komma hem så fort som möjligt. Det är ambitionen när vi kommer till gudstjänsten. Vi ska gå hem så fort vi har varit här, visat oss, och går vi hem. Fort ska det gå. Ingen får liksom dra ut på tiden. Nej, då tystar vi ner det. Så vill vi väl inte ha det. Eller hur? Vi vill inte lägga locket på. Vi ska uppmuntra varandra, eller hur? Sen tror jag en annan viktig sak. Mera bön. Det här är en kärna. Det här är riktigt bra. Tänk dig en bedjande församling. Det är starka grejer. Alltså vi kan flytta berg genom tro, säger mamma. Då händer det grejer när en församling kommer och ber. Verkligen ber och ber och ber för en sak. Många menar att bön är vägen till väckelsen. Och jag tror att det är det. Vi liksom kommer in i den här bön. Ofta ser man när man ser en väckelse. Ja, vi har bett så mycket, säger de innan. Så är det. Bönen är väldigt viktig. Och jag tror bön blir väldigt rolig. Den blir stärkande också. När den är andefylld. När vi liksom låter anden få fritt spelrum i våra böner. Då är det roligt att be. Om vi släpper loss på våra bönesamlingar. Då blir det härligt. Tänk om vi liksom lägger mer tid på bön. Vad skulle kunna hända då? Vad skulle inte kunna hända? Vad skulle hända om vi tog mer tid i bön i våra hemgrupper? Vad skulle inte kunna hända då? Kära Jesus. Alltså det skulle kunna bryta igenom saker. Folk skulle kunna bli friska. Vad skulle inte kunna hända om vi tog mera tid i bön i våra gudstjänster? Kära Jesus. Om vi tillät oss att ha liksom riktigt, inte bara bryta, utan vi har tid för bön. Det är inte viktigt att ta nästa sång. Det är inte det som är viktigast, utan viktigast är att vi får liksom be klart. Att det får ta tid, va? Att vi gör hela andra utrymme. Och även om vi blir hemma, det kan hända grejer. Det tror vi på. Jag tycker att alla tror det. Sen är det svårt att göra det. Sen mer tungotal. Nu pratar jag om det igen. Jag vill uppmuntra dig. Sök den här gåvan. Gammal eller ung. Sök den. Tala tungor. Vill du inte? Du behöver inte. Alltså, vi får inte göra en grej. Ja, de talar tungor, det gör inte vi. Det är orättvist. Då ska de hålla tyst. Nej, vi ska inte prata. Det är inte från Gud. Vi ska bara välsigna de som gör det. Eller hur? Härligt, du har fått den gåvan. Men sök den själv. Sök. Jag vet en kvinna i Ljusdal, hon sökte. Det tog säkert 5 år. Jag vet inte varför. Men hon fick den sen. Vissa går det första bönen. Och jag tror att har du tungotalets gåva, tala mycket tungor varje dag. Den här gåvan behöver öka liksom i anseende hos oss också. Den är bra, den är viktig, den är fin. Det är en del av det som har definierat oss som pingströrelse. Och nu så hör vi väldigt lite av det. Men vi hör det. Jag säger inte att vi inte hör det. En fjärde sak jag tycker som jag upplevt är väldigt förlösande och viktig när det gäller andens verkning i församlingar. Det är lovsång. Vi behöver mycket mer lovsång i våra gudstjänster. Andefylld sång. All sorts andefylld sång. Viktig. Lovsång, för det är en bön, va? Man ber den. Det är inte bara en sång som upprepar sig. Åh, vad jobbigt. Nej, det är en sång som man ber. Och ibland kanske man behöver tacka Gud flera gånger för en sak innan man fattar det. Liksom. Det är en glädje. Det är hängiven tillbedjan. Det öppnar upp. Och är det lite modernare typ av sång, ja, men då attraherar även ungdomar. Som vi gärna behöver göra mer i våra gudstjänster. Men sen kan man vara fientligt inställd. Och man kan lägga locket på. Då förstör det också här gudstjänsten. Om man håller på så. Det får ju inte vara på det viset. Man kanske liksom protesterar i sitt inre när det sjungs lovsång. Då stoppar man ju liksom gudstjänsten. Man förstör för sina församling, man förstör för sina syskon då. Det är ju tråkigt om det ska vara så. Man stoppar hängiven tillbedjan till Gud. Man stoppar kanske till och med en framtid för församling, för här får det inte finnas någonting som ungdomarna tycker om. Nej, bort. Bort det. Det är inte från Gud att hålla på så. Vi måste vara generösa och tänka på församlingens bästa, på framtiden. Vill du inte sjunga med lovsången behöver du inte. Men du ska glädja dig när människor är glada och får prisa Gud i lovsång. Då ska man glädja sig tillsammans. Eller hur? Det säger Jesus. Vill vara en hängiven, andefylld, brinnande församling som har en framtid, vi behöver mera lovsång. Vill ni ha en hängiven, andefylld, brinnande pastor? Ja, vi behöver mer lovsång. Så funkar jag. Sen, jag tror kanske det här är en av de viktigaste sakerna när det gäller andens verkan i vår församling. Det är så här att anden är en finkänslig, väldigt försiktig person. Han kommer liksom, även om man läser om han i Apostlagärningarna, att det var som en stormvind, va? De hade ju längtan, jag är övertygad om det. De längtade ju efter helig ande, va? Och då kan han komma med kraft givetvis. Och det är det här, va? Att vi har en längtan. Jag tror det är jätteviktigt. För annars kommer han inte. Struntar vi fullständigt i helig ande kommer han inte. Ja, då kommer han inte. Ja, det kanske är en liten. Men alltså, han tvingas inte på någon, va? Ursäkta. Och jag, förra gången tog jag exemplet med Jona. Vi läste om han nyligen i våra bönesamlingar. Han är för rolig. Jag vet inte om Gud tvingar honom, jag tror inte det. Men han ville ju inte gå dit Gud gick, Nineve. Nej, han åkte åt andra hållet. Han åkte rätt ut, han åkte mot Spanien i en båt. Istället för att gå till tvärtom, precis andra hållet åkte han. Och det gick ju inte. Gud sände ju storm och han såg, okej, det är mitt fel. Han hoppade i plurret. Eller val hämtade han, förde upp han i land. Han gick till Nineve. Alltså så gör inte Gud, va? Du kan inte vänta dig att liksom en val ska komma och hämta dig. Och sen så att sätter dig åt rätt håll. Viljesteget behöver komma från dig och mig. Vi behöver längta efter en andefylld församling. Vi behöver längta efter själv bli andefyllda. Inte bara du och alla andra, utan jag behöver längta. Och det här är det fina. Det här är någonting som är välbehagligt för Gud att be om. Så jag vet, jag kan be så själv. Ge mig större längtan, Gud. För det är så mycket som tar bort den. Så om vi kan be om att få längtan efter den helige ande. Vi kan be om att få längtan efter Gud. Är inte det bra? Och då, jag är övertygad om att Gud liksom välsignar det då. Så be om den bönen om du känner att, ja, men jag har inte tillräckligt med längtan. Förlåt mig, Gud. Ja, då kommer han, vet du. Det är ju så att vi, så är det ju mycket att man kanske blir nykär, va? Då är det halleluja hela tiden. Sen så kanske man svalnar lite. Men jag tror man kan hitta tillbaka till det där. Det var det jag ville säga idag. Och jag vill bara uppmuntra oss. Alltså vi har det. Alltså vi har hittat vägen. Vi har hittat sanningen. Vi har hittat livet, vänner. Det är så fantastiskt. I vår frälsare Jesus. Vägen till Gud. Han som är alfa och omega. Allt innefattas i honom. Vi har hittat honom. Va? Det är ju helt... ibland blir jag så här, va? Varför har jag hittat honom och alla människor på jorden? Jag blir så här... ja, det är så stort. Jag är så tacksam. Han är meningen med livet. Han är den här pärlan i åkern. Han är den här dyrbaraste av skatter. Släng allt annat. Ha kvar Jesus. Du har det bästa. Eller hur? Lite den inställningen. Gud är vår far. Han är vår far. Vi har inte bara en vanlig pappa. Vi har Gud, va? Vi har syskon som tror. Vårt rike, det är inte Sverige. Vi är Sveriges nationaldag snart. Nej, det är Guds rike. Först och främst Guds rike. Eller hur? Först Guds rike, sen Sverige. Vårt hem. Ekelövsvägen 5 bor jag på. Himlen är mitt hem först och främst. Alltså ibland måste man tänka om, va? Kära Jesus. Vårt liv är Jesus. Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Syskon, låt oss samlas till gudstjänst när vi samlas. Gudstjänst på riktigt. Men